Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Ja, Sportbladets Premier League-podd samlar här igen tisdag morgon. Kalle, är du med mig här i studion?
Stämmer.
Hej på dig.
Hallå.
Frida, du är med oss från London.
Ja,
hej på dig. Jag försöker trumma igång. Vi har liksom insett att vi alla tre har liksom haft svaga inledningar på den här tisdagen.
Vad sa vi? Det var ett snitt på ett plus här, kände vi att stämningsläget var innan vi drog igång.
Ja, jag vet,
det är lågt,
men det är liksom det är höst och mörkret sänker sig och så vidare. Det väl kanske limmar med våra lyssnares mentala befinnelse just nu. Vi får hoppas på det. Det finns någon igenkänning i det i alla fall.
I mitt fall är det inte så mycket höstgrejen, mer att jag sitter här i studion och känner mig inte riktigt tillfreds med att jag har sett oerhört lite Premier League den här helgen på grund av att jag var i Ytterhogdal, som i och för sig har ett väldigt intressant engelskt projekt. Kanske ni har hört talas om. De har ju fått uppmärksamhet i både Guardian och BBC och alla. De har ju 16 heltidsspelande britter i Ytterhogdal. Division 2-lag med massa lokala entreprenörer som slantar in pengar där för att de ska ha ett fotbollslag från en by med bara 500 invånare. Mm. Så att, ja.
Men där kunde ni inte spela fotboll?
Nej, det blev ju så att det var lite snö där så att vi fick flytta matchen till Hudiksvall.
Vad är det med er och de här kaosmatcherna med snö?
Nej, det verkar ju stå skrivet i stjärnorna att det alltid ska vara så. Det var ju faktiskt så även i fjol. Då var det ju också snöstorm. Den gången spelade vi ju Hudiksvall mot Hudiksvall och det var ju borde ju nästan inte ha blivit någon match. Det är ju vädret var den gången, så då hade det varit tre rad i så fall.
Ja. Kalle, du är lite som Peter Gerhardsson är för damlandslaget. Han kallas ju för Rain Man på grund av att det alltid är oväder eller alltid extrema okay, väderförhållanden.
Ja, men då är jag Snowman då.
och sen torskar ni på straffar då, i Hudiksvall istället.
Precis, och det var det är ju lurigt med sån här tredagsgrupp för att trelagsgrupper, det är inte rekommenderat.
Det är ett jävla skit.
Ja, det är ett jävla skit. För 2-2 egentligen på bortaplan, det är ju ganska bra resultat om man spelar ett dubbelmöte. Ja. Eller det är ju ett väldigt bra resultat. Mm. Men i en trelagsgrupp, om man förlorar straffarna, då är det inte ett lika bra resultat. För då måste man spela nästa match. Och då får man inte spela den avgörande matchen där båda lagen vet vilka resultat som gäller.
Nej, precis.
Men det är om det.
Ja. Det har varit ytterligare en högintressant helg med Premier League-fotboll. Äntligen är den tillbaka då efter landslagsuppehållet. Vi måste börja då såklart med Manchester United mot Liverpool. En match som slutade 1-1. Första tappade poängen för Liverpool och någon slags i alla fall litet fall framåt för Manchester United får man ändå säga, som befann sig i en ganska djup kris. Och det är klart att ta poäng mot serieledaren och värsta rivalen måste ju höja moralen i det omklädningsrummet i alla fall. Vad tror ni?
Ja, nej, men det tror jag säkert definitivt. Eller Solskjaer sa ju det på presskonferensen efteråt, att det var många sura miner förstås. Men man tänker sig väl någonstans att United-spelarna inser att de gjorde en hyfsad match och att de säkert kan ta med sig det in i nästkommande matcher. Eller då måste de göra i princip. Men det var väl lite så när man, alltså det har varit mycket snack om att Liverpool var extrema favoriter, men det var ju svårt att inte tänka så. Särskilt med tanke på då vilken fantastisk form de har haft och vilken fantastiskt svag form som United har påvisat. Och dessutom har så himla många skador. Och så när man såg startelvorna på förhand, så trots att Salah inte var med, så fanns det ju en sån enorm klassskillnad att man för sitt liv inte kunde förstå att Liverpool inte skulle vinna. Det fanns ju klasspelare i United också, men de har ju inte haft den bästa formen, typ Marcus Rashford till exempel. Och sen drar matchen igång och så blir det väl inte riktigt som man har tänkt sig. Jag tyckte det fanns en helt annan vilja hos United som i alla fall inte jag tycker har synts i särskilt många matcher egentligen under hela året. Och det var ett lyckat drag också uppenbarligen av Ole Gunnar att köra ett sorts, vad blev det, 3-4-3-1, där man liksom istället för att invänta pressen så klär man upp och utraderade Trent och Robertson då. Ashley Young, som man ofta är på och häcklar och sådär, gjorde ju ett väldigt bra jobb under första halvleken, tycker i alla fall jag. Men ja, så detta ihop med att Mané inte kom till sin rätt där ute till höger och Riggi är ganska blek och Fabinho bortmarkerad, så det känns ändå inte speciellt överraskande att United tar ledningen. Även om det förstås var märkligt att det inte dömdes bort efter Lindelöfs tryckare där.
Ja, precis. Det är en av alla VAR-situationer. Vi har sagt att vi inte ska prata så mycket VAR, men VAR gör det ju på något sätt omöjligt för oss att inte adressera det. VAR eller inte VAR är ju ointressant för att det är här. Däremot hur det implementeras och framförallt, alltså jag kan absolut köpa att det blir mål i den situationen, att han släpper den. Alltså, så vidare. Alltså det är en situation som är liksom ganska långt innan och så vidare. Det jag inte kan köpa är förklaringen, men jag släpper den för att VAR kommer liksom se till att den att korrigera det om det blir fel, att domarna tänker så, vilket de uppenbarligen gör, att de släpper situationer för att de förväntar sig få hjälp av VAR om det blir fel. Sen går VAR ändå inte in och ändrar, för de tycker inte att det är fel, men det är inte så mycket fel att, alltså det påverkar domarnas bedömning. De ska ju inte vara påverkade överhuvudtaget egentligen, men de säger själva att de är det.
Men tror du att domaren släpper en frispark på mitt plan? Det ska ju inte VAR gå in och plocka. Det tror jag inte i det här fallet. Jag tror inte han väntar in VAR på den, utan han missar den helt enkelt. Ja, han gör alltså en felaktig bedömning.
Men domaren har ju sagt att de ibland avvaktar. Och
jo, men det tror jag på grövre grejer.
Att de släpper mer saker.
Ja, men det tror jag på grövre. Det där är ju en frispark. Det är ju inte mer än frispark.
Det är
frispark.
Nej, det är det inte.
Och jag tror inte han väntar i bedömning och väntar in VAR på det. Utan det är bara en fråga om hur lång tid ska det gå från en felaktigt domslut till att det blir mål. Och hur långt ska man dra tillbaka det? Mm. Premier League tror jag kommer använda en metod i det här, att en frispark som är tidigare, ja, den ska vara solklart fel då i så fall. Mm. Om det ska ändras. Jag tror de kommer vara mer petiga om det är just situationen där det blir målet. Mm. Det känns som att de har en lite mer liberal inställning till det här. Och vill inte gå in och peta speciellt mycket. Jag tycker att det är frispark och han borde ha dömt den. Men det är ju inte en så här frispark som 100 av 100 domare kommer att ta. Det kommer vara...
Uppenbarligen inte.
Nej, precis. Men säg 9 av 10 då. 90 av 100 kanske hade tagit den. Mm.
Alltså det som blir så problematiskt i det här fallet. Jag kan alltså absolut köpa att det blir mål. Jag är inte så upprörd över att det liksom är ett domslut som går emot Liverpool där. Det som blir så fel är att om VAR nu går in och granskar någonting, vilket ju VAR gjorde.
Här, ja.
Ja, VAR gick ju in och granskade. Alla ser att det är frispark. Alla som tittar på tv-bilderna kan ju se det. De kan ju också se det. Och sen blir det ändå, alltså så här, det blir fel. Alltså det blir kontraproduktivt. Alla kan se en foul och sen se att den inte ges. Skit i då ska jag vara så här, nej, det är för tidigt, nej, det är inte, vi är inte intresserade, det är inte uppenbart fel, vi ska inte titta på det här överhuvudtaget.
Eller bara gör bedömningen, det är för tidigt, det är för långt ifrån själva målet, och det tycker jag väl inte att det är i det här fallet. Jag tycker att det är ju det som ger kontringen, så att säga.
Det är så de vinner bollen,
Så att jag tycker också att på det sättet att det är fel, men jag tror, konstaterar bara, att jag tror att Premier League kommer att ha en mer liberal inställning till det här. Det ska vara så extremt klara fall på fel bedömning, och där kommer det ju bli den här typen av diskussioner ändå, och det är därför jag inte gillar VAR som Nej. Det är idag. Jag tycker man bara ska ha var på straffar och röda kort i så fall. Inget annat.
Och det kommer vi också komma in på i flera av matcherna som har varit i helgen, där det har varit sådana situationer också som VAR har missat. För att det känns som att det blir mer fel än rätt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är kanske bara för att alla felen blir mer highlightade. Så är det ju såklart. Men
vi släpper det. Men vi går tillbaka till matchen, för den var ju
vi släpper det, intressant. Vi släpper det för den här matchen i alla fall. För det var en väldigt intressant match, och det var en match där United fick fart på grejerna på ett sätt som de inte har haft de senaste tiden. Daniel James hotade, framförallt Marcus Rashford såg ut som att han var på spelhumör igen för första gången i United-tröjan, ska sägas, för han har faktiskt sett ganska spelglad ut för landslaget. Han kanske behövde den här stämningen, han kanske behövde den här utmaningen, det här liksom, jag menar, han är Manchester-kille, han är liksom såklart vuxit upp med Liverpool som den stora rivalen. Det har antagligen varit under alla ungdomsår också, det är liksom värsta mötet har alltid varit Liverpool. Alltså han kanske behövde den sporren, någonting för att liksom, jag vet inte.
Han har ju varit skadad också här nyligen. Jag tror att alla spelare som har skadat kanske behöver lite startsträcka innan man liksom är på topp igen. Så det tror jag har varit lite förklaringen. Sen innan det så tror jag det har ju bara att göra med form. Och så det borde ju inte vara så att han måste möta Liverpool för att tända till. De här spelarna ska ju kunna tända till i varje vecka.
Det tycker man ju, men så det är uppenbarligen så...
Jag vet inte om det är det. Jag tror det handlar mer om fysik. Han är mer tillbaka fysiskt nu än vad han var tidigare. Okay. Och sen att de använder hans kvaliteter i den här matchen. De får ju spela på hans kvaliteter när de spelar på det här sättet. Jag tycker man får säga att Solskjaer får ju ut väldigt mycket av matchplanen. Jag menar, titta på den elvan och ställer på banan. Det är ju ett bottenlagsmaterial. Och de spelar ju bottenlagsfotboll i den här matchen. Och det var ju naturligt att göra det. För det var ju enda sättet att få ett resultat med sig. Och de behövde ju ett resultat snarare än någonting annat. De ger ju sig själva chansen genom att täppa till bakåt med en fembackslinje, speglar egentligen Liverpool rakt av hur Liverpool spelar offensivt, och bara hitta ett sätt att stressa Liverpool, vilket de gjorde i första halvlek och sen med de här omställningarna. Och det är ju så de ska spela med den personalen som de har tillgänglig idag. Jag tror det är enda sättet för dem att vinna matcher, och det har vi varit inne på tidigare, att då ska de ställa om väldigt snabbt och det ska vara tajt bakåt. Nu är det ju tajt bakåt fram till ett väldigt märkligt misstag, tycker jag, Marcus Rojo i 85:e minuten. Som jag vet inte vad han får för typ av hjärnsläpp när han bara lämnar Lallana på det där sättet. Och han får så raka in den i öppet mål.
Ja, det är Marcus Rojo och koncentrations... missar, det har vi ju liksom förknippat honom med ganska länge, så är det. Annars tycker jag han gör en ganska bra match faktiskt, med hans mått mätt. Det är inte spelare som jag ratar speciellt högt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det var intressant att se det, de är i en trebackslinje också, när Maguire då får stå centralt och får vara stor och stark där, och Vigge blir inte lika exponerad i kanske sitt huvudspel när Maguire står i mitten så.
Och det blir inte Young heller som wingback, alltså han kommer upp lite högre när det är en mot en situation, så har han en yttre mittback som är understöd bakom honom. Så att jag tror att med den här personalen som de har nu så var det klokt att spela så här, och dessutom mot Liverpool att spegla dem som de gjorde. Det var ju en intressant position också på Pereira som kunde hota i sin nummer 10-roll centralt när de drog isär Liverpools backlinje. Det var ju ganska uppenbart tema i Uniteds matchplan.
Liverpool då också en VAR-situation, korrekt bortdömt den gången. Mané får bollen på handen.
Där hade ju Vigge tur.
Att det är ju en...
Han förlorar ju den duellen, ganska klart.
Ja, jo, absolut. Men sen bara ta bollen på handen, och det är inte mycket att orda om. 1-1 kändes ändå som en ganska... Det speglade matchen på något sätt. Det var en jämn match. Liverpool hade bollinnehavet som förväntat. Chanserna var väl ganska jämnt fördelade också, tror jag. Och inte, det var ganska chansfattigt. Och det är ju nästan alltid det här mötet, de här två lagen emellan. De på något sätt tar ut varandra, och det...
United har ju hittat ett sätt de senaste åren att strypa Liverpools anfallsspel. Och det tror jag har mycket med mentalitet att göra.
Det är många år sedan som Liverpool vann på Old Trafford.
Ja, Klopp har ju aldrig gjort det. Och, men där tror jag att det finns någon slags där mentalitetsgrej såklart. De får ut några extra procent av det här mötet. Mm. Och den här gången spelar de dessutom för sin heder. För nu har de ju varit väldigt svaga en längre tid. Och skulle de förlora hemma mot Liverpool, det hade i och för sig inte varit någon överraskning, men det hade ju varit ytterligare en spik i kistan som hade varit jobbig att bära de kommande veckorna för fansen.
Ja. Liverpool trots allt kvar i serieledning efter 9 spelade omgångar. Vi hade några andra poängtapp på det vi kallar då topp 6-lagen. Vi har ju tidigare dömt ut den benämningen. Jag tror inte i alla fall att det kommer vara den gamla vanliga sexan som är topp 6 i slutet på den här säsongen. Sen vet jag inte riktigt vilka det är som kommer stå där. Men tung seger för Leicester i helgen. Det är definitivt ett av lagen som utmanar. Ska vi säga någonting om Leicester mot Burnley 2-1. De får det där första tunga målet i baken tidigt i matchen. Repar sig ändå och vinner med 2-1. Det är otroligt starkt av det här Leicester. Framförallt med Burnley, med allt vad det innebär. Och sättet de spelar och kan spika igen matcher på. Att de gräver fram 3 poäng ur den här matchen, Frida.
Ja, absolut. Det är det. Och du vet vad jag sa för några veckor sedan, att Leicester kommer att vara i slut... Vad sa jag? Topp 4?
Det låter ju som någonting du skulle säga.
Ja, gud. Jag får lugna mig lite när jag tar
in. Men just här och nu är det väl inte helt barockt att säga
det. De ligger 3 för fan. Så...
Och de andra lagen vacklar.
Ja, men det är sant. Men jag tror ju att Chelsea har inte jag räknat med riktigt att de skulle se så här fina ut. Så att jag kan liksom gå bet lite på att de kan hamna högre än vad jag hade trott på förhand.
Mm. Chelsea kan vi gå till då direkt. 1-0 mot Newcastle. Ja, du var där. Du var där, Frida, så du får liksom...
Du får berätta allt.
Scenen är din.
Du har ju dessutom lite, jag ska ge en cliffhanger, du har ju lite exklusiv info här som vi
Jag
ser oerhört mycket fram emot det här, men vi tar först matchen och sen tar vi det andra.
Ja, absolut. Nej, men vad ska man säga egentligen? Det går ju hur bra som helst för Frank Lampard och för Chelsea. Jag tycker väl dock att Newcastle, de börjar ju väldigt bra i den här matchen. Och Chelseas försvar som ändå har sett hyfsat stabilt ut på sistone. Det var en del slav och till och med Tomori hade problem en del då. Men sen efter paus, då är det liksom inga frågetecken. Då drundrar Chelsea på. Jag undrar egentligen hur mycket det har att göra med att Ross Barkley tvingades gå ut med några minuter kvar av den första halvleken. Personligen föredrar jag att ha Kovacic på mittfältet. Jag vet att Frank Lampard uppenbarligen inte gör det alltid. Han är svag för Barkley. Det är väldigt tydligt. Men det blir lite mer fart och det blir lite mer direkt. Och känns lite mer naturligt när Kovacic spelar istället för Barkley. Och sen så är ju inte Barkley, han är ju inte riktigt i form heller, han har inte riktigt det självförtroendet för tillfället i alla fall. Något annat man behöver, Hudson-Odoi måste man ju nämna. Vi pratar om det här med att vissa spelare behöver startsträcka när de kommer tillbaka från skada. Han behöver det uppenbarligen inte, för han har varit väldigt bra sen han blev skadefri, och det råder liksom ingen tvekan om huruvida han ska starta eller ej. Och det är oftast på vänsterkanten som det händer för Chelseas del numera, och det är tack vare honom också. Och jag tycker väl även att han höjer en sån som Marcus Alonso, som man kanske har varit på lite nu i början av säsongen, att han har sett lite rostig ut och börjar se lite gammal ut. Men till och med han har blivit bättre, och det är ingen slump att det är han som gör målet till slut också. Från vänsterkanten. Mm. Så fortsatt positiva vibbar.
Jag är lite nyfiken på en spelare i den här elvan när jag inte har sett matchen. Hur ser Kurt Zuma ut?
han gör ju, alltså han har ju en sån, det är en typisk sån där spelare som, han har ju ett misstag i sig.
Jo tack.
Alltså vissa, vad är det med vissa mittbackar och bara har det? Alltså man kan inte riktigt slappna av när han får bollen vid fötterna, för att han kan lika gärna slå en vansinnespassning. Men nu känns det som att alla är lite beredda på det. Och eftersom Tomori har sett så himla fin ut, så de väger liksom upp varandra lite bättre. Så jag tycker inte att det känns så där, känns inte så vanskligt längre. Och sen vet jag inte om det har att göra med att Andreas Christensen nu är skadad och han spelade istället för Tomori då i början av säsongen. Alltså om det är Tomori som liksom helt väger upp för Zumas ja, brister. Men det ser mycket bättre ut. Det kan också vara att jag tror att eller det känns som att Jorginho och mittfältet överhuvudtaget har blivit lite bättre på att skydda backlinjen också. Ja. Det tycker jag. Så att nej, men de slarvar lite i den här matchen, det gör de. Men det ser ju väldigt mycket bättre ut än vad det gjorde i början av säsongen.
Mm. Och det är ju som sagt, det som Frank Lampard gör här, som ju är väldigt intressant, att med det här superunga laget, med spelare som Tammy Abraham och Hudson-Odoi och Mason Mount och alla de här som vi har varit inne på, så lägger han ju ett fundament för någonting otroligt intressant inför fortsättningen. Vi har ju varit väldigt sådär lite skeptiska till, alltså om vi går tillbaka ett år, så som situationen var med vi pratade om det här transferförbudet som det började pratas om redan förra vintern. Hazard som var missnöjd. Det var Conte som hade försvunnit. Och Sarri som inte gick bra. Och det var överlag ganska shaky. Det var Stamford Bridge som aldrig byggdes om. Alltså, vi målade ganska mycket fan på väggen när det gällde just Chelsea för inte så länge sedan. Nu känns det ju som att just givet de här förutsättningarna, att det är just Frank Lampard och att de bygger en sån stabil grund på egenfostrade spelare, gör ju att i alla fall jag känner att Chelsea har någonting väldigt, väldigt spännande på gång plötsligt. Liksom hur snabbt det kan gå och hur faktiskt omständigheter som ingen hade valt på förhand faktiskt kan
blessing in disguise.
Det kan bli en blessing in disguise. Och nu ska vi komma ihåg att alltså, Chelsea har investerat ganska mycket i de här ungdomarna som nu får chansen. Och vi har ju sett Chelsea producera fantastiskt mycket fina fotbollsspelare åt andra klubbar när de inte har fått chansen i A-laget. Och supporterna har ju länge velat att det här ska hända, att de här, all den här talangen ska få chansen och få blomma ut och få en ny generation då. Så som det var någon gång i början på 00-talet när liksom Terry och Lampard och Joe Cole och liksom de unga spelarna som då hade skopats ihop till Chelsea och till det första Mourinho-laget liksom bildade en ryggrad som man sen har kanske saknat lite grann.
Sen har de har ju fått en perfekt mix nu också av dels de här unga, hungriga spelarna, men också de här lite äldre, lite mer rutinerade. Mm. Alltså visst, man pratar om att, alltså till exempel Aspiliketa, frågan är om han kommer göra så många fler säsonger i Chelsea, för att han ser ganska trött ut, han gör en del misstag också, han bidrar inte speciellt mycket heller, alltså rent offensivt på högerkanten. Men jag tror att det är oerhört viktigt att ha de spelarna också, som Aspi, som Jorginho som har liksom utvecklats till att bli en jätteledare nu. Viktigt att ha den mixen med ungt och gammalt. Och jag tycker att Chelsea, de har verkligen det just nu.
Ja, det är verkligen ett spännande projekt att följa. Jag hade inte heller trott på dem speciellt mycket inför den här säsongen.
Nej, det kändes som 5-6.
Ja.
Men vi hade väl kanske inte heller räknat med att andra topplag skulle vackla på
vi
det här
får
sättet.
Röra oss till dem då. Vi kan väl börja med Tottenham som mötte Watford och åker på. Alltså de blir ju stundtals liksom utrullade. Alltså det är som att det går inte att känna igen Tottenham just nu. Framförallt första halvlek så känns det fullt rimligt och rättvist att Watford gör 1-0. Och det är svårt att sätta fingret på vad det är som inte stämmer. Alltså, det är ett Watford som inte alls har funkat. Som ligger tvärsist i ligan. Och som när matchen är färdigspelad går därifrån och är sjukt besvikna över att de inte får med sig 3 poäng från en match mot Tottenham som spelade Champions League-final för 4 månader sedan. Det är häpnadsväckande och faktiskt så skulle de ha haft mer med sig ifrån den här matchen. Jag tycker Eriksen ser jätteblek ut. Jag tycker Dele Alli är en sån spelare man förväntar sig väldigt mycket mer av. Backlinjen ser ointresserad ut. Harry Winks som i sina bästa stunder kan se väldigt bra ut. Han och Sissoko tyckte jag såg slarviga och ointresserade ut centralt. Det var som att Watford har ju så mycket kreativitet och teknik och hade ju massa lägen. Doucouré som ju gjorde målet, han hade läge att göra fler. Delofio hade bra möjligheter, blev också nerriven i straffområdet supertydligt. Alltså, jag begriper inte hur domaren missade och sen hur VAR missade igen. Och så får vi se alla repriserna och så ska de titta på det. Och så vet hela världen att det där borde ha blivit straff. Och vi vet också att vi har domare som sitter och tittar på videoskärmar och inte dömer straff. Och så situationen på slutet där Ben Foster gör en supertabbe först. Men bollen trillar ner, tar Dele Alli på biceps ungefär. Han får med sig bollen, han kan göra mål. VAR tittar på det, bedömer inte det som hans i det läget. Vilket också är jättekonstigt. Sen går domarbasen ut och ber om ursäkt för de här misstagen i efterhand. Och det blir sån jävla parodi av det. Jag förstår verkligen inte. Jag förstår verkligen inte hur det kan bli så här. Det är någonting som är generalfel med det. När alla kan ju se vad som händer. Alltså de sitter och tittar på skärmar. Det finns någon slags oro och nervositet. Och sen det här att domarna har den här orden att de själva inte ska springa ut och titta på skärmen. Det finns ju en sån att de ska vara så oerhört restriktiva med att själva gå ut och titta på skärmen. För att man upplevde att det har tagit så mycket tid ifrån de mästerskap och så där det har använts som Champions League och så vidare. Att man vill inte avbryta spelet, man vill inte att det ska ta de här långa pauserna som det tar då när domaren själv ska titta på det. Men det kan ju inte fortsätta så här. Det är liksom, fansen är ju i upplösningstillstånd. Framförallt när hela världen har tillgång till det och så tittar VAR på det och vi kan se exakt vad domarna ser. Tusen av tusen som tittar i soffan är överens om en sak och sen så dömer domarna någonting annat och det blir jättekonstigt.
Nu har jag fått in
min VAR-rant det här avsnittet också. Men så är det i alla fall. Och det är ju det är ju inte annat än att man känner att den här situationen på slutet, det som faktiskt ger kvitteringen för Tottenham, kanske rent av räddar Pochettinos jobb. Det är så illa som det känns.
Ja, det känns som en fråga om när nu. Ja. Kanske inte att han får foten så, utan att
han lämnar själv.
Kommer överens om ömsesidigt beslut att
det funkar
nu
inte
kanske
längre,
inte liksom. Funkar riktigt. Han har ju så pass stort förtroendekapital att det är ju en ganska stor mus som man ska över innan man sparkar en sån tränare.
Ja,
men det var intressant tycker jag, med Carragher hade ju någon han visade där i Sky Sports med just skillnaden mellan intensiteten i deras spel. Jag tar ju någon klipp från derby mot Arsenal förra året och hur kompakt laget var, hur de hela tiden kom in i press, de sprang, kom inte in i press eller vann inte bollen den, det kom nästa spelare. Och så såg man klipp nu från det är sånt där lågt, intetsägande, liksom passivt försvar där man bara joggar runt och täcker ytor. En jäkla skillnad i det här intensiva Tottenham som vi hade tidigare mot det ganska slöa, tafatta Tottenham som vi ser den här hösten. Och det kan ju vara den typen av effekt som sker när en trupp blir lite mätt, när en trupp blir lite mentalt slut efter dels av samma tränare i 6 år, samma röst. Det verkar ju som att det finns lite fnurror på tråden där. Spelarna börjar tröttna på Pochettino. Det där vi pratade om förut där med att han filmar träningarna och sitter på sitt kontor och tittar på träningarna och börjar kallas Big Brother av spelarna. Det är en sån där grej som...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Han har ju filmat den här tidigare, men då har han inte kallats det, utan det är någonting som har bubblat upp nu, som har funnits där under ytan, som har bubblat upp nu när resultaten går emot. Och det tycker jag är ett tecken på att det är någonting som inte är bra just nu i den där klubben, i relationen tränare-klubbledning, relationen tränare-spelare. Mm.
Räddningen kan ju bli möjligtvis, alltså man har ju tanken var väl att man skulle påbörja någon sorts generationsväxling där med Ndombele, alltså köpa in honom, Ryan Sessegnon, Lokelso också, som visserligen är ett lån, men det är väl en köpoption på honom också. Det har ju inte riktigt, alltså Ndombele har ju varit liksom en positiv injektion i Tottenham, och sen har man ju inte kunnat använda Sessegnon och sådär. Så att jag tänker att när de kommer tillbaka och blir tillgängliga, nu känns det väl som att det är väldigt, väldigt nära att de blir det. Då kanske det kan bli en sorts injektion i alla fall. För, alltså, just för att liksom, väga upp för den här tröttheten som finns bland de lite äldre spelarna. Det är kanske möjligtvis det som man på kort sikt kan liksom injuta i Tottenham. Mm.
Ja, och också signifikativt att den här insatsen då följs upp över vad som kanske kallas den sämsta insatsen sen Pochettino kom till Tottenham i förra omgången, och att det här då på hemmaplan då på den nybyggda stadion mot liga jumbon Watford, det är inte mycket som går deras väg just
de
nu.
Har ju faktiskt inte vunnit en bortamatch sen den 20 januari. Det är väldigt länge sedan.
Ja, det är väldigt länge sedan. Och nu kan man inte ens slå jumbon på hemmaplan.
Och nu är Liverpool borta i nästa omgång.
Ja, det är Anfield
nästa. Och sen är Everton borta. Mm. Och så är det svårspelare Sheffield United hemma.
Ja.
West Ham borta. Ja, det är Bournemouth hemma, Manchester United borta. Det är tuffa matcher fram till starten av december.
Mm. Och de ska spela Champions League däremellan också.
Dessutom.
Så att ja, det är några avgörande veckor för Pochettino och Spurs här. Det får man helt klart. Och vi vet ju liksom skulderna som de har dragit på sig för att bygga den här arenan. Har ju liksom budgeterat med att det är ett projekt som kommer fortsätta liksom ligga i toppen och ligga med där uppe. Spela Champions League varje år. Dra in de här stora tv-pengarna och så vidare. Jag tycker inte att det känns alls speciellt gjutet att det kommer att se ut så de närmaste åren.
Nej, gränserna mellan topp och botten, eller mitten, har ju suddats ut senaste året. Och det är ju tabellen idag ett bevis för, så att det finns inga garantier.
Nej, och du har ju liksom spelarkontrakt som är på väg att gå ut och spelare som vill lämna. Du kommer inte få in tillbaka dina investeringar på en Eriksen till exempel. Det är lite dystert. Det är ungefär så vi satt oss och pratade om Chelsea för ett år sedan här. Man vet aldrig. Det är resultaten som räknas. Vänder resultaten så kommer också ljudet i skällan ändras. Så är det ju. Från Tottenham till Arsenal är ju steget som bekant ganska kort. Och rent mentalt är steget också ganska kort när Arsenal igår kväll då åkte till Sheffield och fick stryk mot nykomlingen Sheffield United med 1-0 efter den. Återigen en otroligt svag insats, men också en insats, också en match där domaren hamnade totalt i centrum. Den här gången Mike Dean, och det är ju speciellt med Mike Dean och Arsenal, just för att det är en kombination som jag har skrattat åt många gånger tidigare.
Ja, framförallt förr om åren. Ja. Det har inte varit lika mycket senaste åren.
Han har inte fått döma Arsenal. Nej, så mycket
av heller. Av förklarliga skäl kan man ju tycka.
Men nu gör han det igen, och då är han i farten. Det var ju ett... stenhårt där när Saka blir fälld. Han blir verkligen fälld när han kommer med hög fart in i straffområdet. Det är en liten träff på smalbenet, men springer man i full fart så är en liten träff på smalbenet en ganska stor smäll. Och får istället gult kort för filmning.
Ja, bara Mike Dean.
Och där är ju sådär. Men gå in då VAR. Ändra domslutet. Ge straffen.
Ja. Ja, jag
har redan rantat om det här. Fan,
ja,
precis.
Vi ska inte landa i det. Men det känns som att bara Mike Dean som kan få det till filmning i alla fall. För det var ju i alla fall helt felaktigt. Sen kan man säkert diskutera länge om det är straff eller inte. Jag hade inte protesterat om alla hade blåst straff, absolut inte. Men det är ju framförallt helt barockt att det blir varning för filmning. För det finns ju ett mellanting som jag tycker man ska använda oftare. Det är varken filmning eller straff. Och det är klart att det blir jättestor
skillnad. Det är mellanting som Mike Dean inte gillar.
Nej, då får han inte stå i centrum. Så att det gillar han inte. Och det är klart att det blir jättestor skillnad på det domslutet. Jag menar straff där, och då blir det en helt annan sak. Jag vill börja med, för vi börjar ju alltid med att såga topplaget, men jag vill börja med att hylla Sheffield United faktiskt. För att få säga att det är ett lag som kommer upp med väldigt begränsat material, och de gör ju väldigt mycket av det lilla. Vi visste ju att de hade en liten annorlunda spelmodell, att det är ett tajt, solidt försvar, och det har de ju verkligen visat hittills. Det är svårt att göra mål på de här. Och det är klart, man försvarar sig som de gör i andra halvlek där med 10 man runt egen box, det är klart att det kommer vara svårt. Men jag tycker att de har varit en trevlig bekantskap i den bemärkelsen att de har väldigt, väldigt begränsat material, och de har faktiskt gjort mer än vad man kan kräva av det materialet hittills.
Fleck gillade jag igår. Jag tyckte han hade en riktigt bra match, och jäklar vilket skott han har. Han drog på ett par, han gjorde inget mål, men det var ett som gick strax utanför stolpen och ett som gick precis rakt på Leno, som det var höll på att bli riktigt farligt. Noterade. Det är en sån här spelare man inte har lagt så mycket med, i alla fall inte jag funderat så mycket på i mitt liv.
Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag kommer ihåg att jag skrev om honom när han gjorde debut som 18-åring i Rangers. Då var det nog ingen annan som hade koll på honom. För då var det lite jämförelse med en ung Wayne Rooney på den tiden. För att det var ju liksom den man jämförde med då. Och dessutom var han ju brorson till den gamla storspelaren Robert Fleck, och det tyckte jag var intressant där. Skotska landslagsspelaren. Så att jag har alltid följt honom, men jag vet ju att hans tidiga debut lovade ju mycket, och det bar inte så långt som man hade trott i det läget. Och jag är glad att han i alla fall dök upp i Premier League till slut.
Kanske ska nämna också att Ljungberg fick ett gult kort.
Ja, precis. Det var ju i samband med filmningsvarningen där på Saka. Eftersom han såg det, alla andra såg att det fan inte var någon filmning i alla fall. Det var hans första gula kort på ganska många år. När la han dojorna på hyllan? Det var ju, han fick inte speciellt mycket gula kort under karriären heller.
Han var ju där i Indien och snurra och det där. Det var ju det, Ljungberg. Så att, det är ju inte så många år sedan. Men det är ju länge sedan han spelade i England. Men det är inte så många år sedan han spelade fotboll. Jag ska kolla upp det exakt.
6-7 år sedan.
Mumbai City, 2014.
Ja, det är bara 5 år sedan då.
Ja.
Mm. Men fick han några gula kort i frågan? Han var inte speciellt varnad spelare, Ljungberg.
Jag ser ju bara Mellberg-fighten framför mig.
Vad sa du? Alltså,
det är ju, jag ser ju bara fighten med Mellberg framför mig.
Ja.
Det är det man tar med sig.
Det var andra
sättet. Nothing really happened.
Spel mot ett mål.
Men det snackas ju faktiskt mer och mer om att han kommer bli en sorts caretaker om nu Unai Emery inte skulle få fortsätta. Och det känns ju som att det är ett ganska naturligt steg ändå, eftersom att det var faktiskt inte Emery som lyfte upp honom till A-laget, utan det var ju faktiskt ledningen, den sportsliga ledningen. Så att ja, det är väl inte helt orimligt.
Det vore ju häftigt på. Av svensk som leder Arsenal.
Ja, herregud. Det vore ju...
Och det var inget man såg
framför
sig.
Vår Ole Gunnar.
Sig. Nej, men det var inget man såg framför sig på det sättet. Att man trodde ju inte att han skulle bli tränare. Det tror jag inte han trodde själv heller riktigt. Men sen åkte han in där i akademin. Och sen blev ju den där svängen till Tyskland där under Jonker. Och det var ju en liksom... Jag menar... Det är många gamla storspelare som får ett jobb i en akademi, i en klubb där man har varit tidigare. Och sen tränar man lite 15-åringar och sådär. Så det blir inte så mycket mer med det. Men det var ju den där svängen till Tyskland tror jag som fick upp honom att ändå vara på agendan så att säga.
Ja, det är ju en kittlande tanke. Absolut. Och jag menar, vi pratar om Solskjärs status i United, Lampards såklart i Chelsea. Fredrik Ljungberg har en otrolig status i Arsenal, det ska man komma ihåg. Och lite yngre tittare på fotboll, så ska man, alltså, bara det att han var med i The Invincibles, bara att han var en i det laget.
Men jag tycker inte det är det största. Jag tycker det största är att han våren 2002 faktiskt var, när de vinner ligan, var en av Premier Leagues absolut bästa spelare. Och då snackar jag topp tre den våren. Och det är ju det största tycker jag.
Ja, och jag menar, om man pratar om hans Arsenals karriär, alltså i slutet av den så bygger ju faktiskt Wenger mycket av laget runt Fredrik Ljungberg. Han är ju hans förlängda arm ut på planen och har väldigt, väldigt central roll i det laget.
Ja, Henri var väl den förlängda armen och den stora.
Jag tänker egentligen efter Henri lämnade.
Ja, men då var inte Ljungberg så bra längre. Henri var ju den som bar dem till Champions League-finalen 2006 där. Så att, jag skulle säga Henri var ju den stora.
Han var också liksom, ganska bra i och för sig.
Han var ganska bra.
ja. De behöver någonting i Arsenal i alla fall. Jag menar, de ligger ju inte så pyrt till egentligen tabellmässigt. De är ju med där.
I den här matchen hade ju sett riktigt bra ut.
Ja, det är ju det. Och jag menar, de är ett par dåliga domslut ifrån att faktiskt ha en helt annan match att prata om.
Och sen, lägga en poäng efter City.
Ja, exakt.
det är små marginaler.
Och då har de legat före Leicester som vi har hyllat och så vidare. Det är väldigt små marginaler. Så jag tycker att Emery, och så som vi har varit inne på också, alltså, Emery har ju inte varit tvingad till det, men han har ju spelat in en ny ung. Han har ju byggt en ny bas av unga spelare i Arsenal under den här ganska korta tiden som han har varit
så
där.
Så ser spännande ut.
Så ser, alltså, Saka ser jättefin ut. Yeah. Och väldigt bra igår. Guendo Chiu är inne på, han är svajig, han har sina stunder av koncentrationsmissar och så vidare. Men har också en otrolig höjd i sig. Och det är en spelare som jag tror jättemycket på. Vad heter han? Martinez, va?
Martinelli
heter han. Som har kommit in och sett.
Willock har ju spelat en hel del. Han kan ju känna själv kanske att han har inte visat riktigt samma potential som de här andra namnen. Mm. Men det säger inte så mycket. För jag tycker både Martinelli och Saka ser super, super spännande ut.
Mm. Men problemet, alltså missnöjet som finns gentemot honom, det har väl att göra med, alltså visst de har tagit poäng, men på vilket sätt de har tagit poäng. Alltså många känner ju att det saknas någon, liksom någon, eller att det finns en spel i det som många inte ser, och att det saknas lite av en identitet. Alltså jämför med Chelsea som ändå, alltså det är ganska tydligt hur de vill spela, och de har dessutom gått från att inleda matcher bra till att faktiskt liksom lyckas, alltså hålla i det, alltså längre och längre perioder av matcherna. Det finns ändå x antal Arsenal-matcher där man tänker att de faktiskt hade kunnat bli rejält straffade, och tänker inte minst på matchen borta mot Watford. Vi har även matchen hemma mot Bournemouth nu där de också har ganska mycket flyt. Så att det är väl där missnöjet, alltså rent poängmässigt så precis som ni säger, så det ser det ju helt okej ut. Liksom.
Ja, vi släpper Arsenal. Ska vi säga något om Nicolas Pepe också kanske? Den mest omtalade, han som haft som fiaskostämpel på sig. Jag tycker han var bra igår. Så måste han ju sätta läget när det kommer. Han är ju helt ren. Han ska ju bara, det är inte en helt lätt boll att bara raka in. Men han måste ju, jag menar, en spelare på den nivån ska kunna bredsida in den bollen.
Finns det någon spelare i världen som hade behövt det målet, så var det ju faktiskt han. För att han, just nu har han ju den där uppförsbacken med att han har en prislapp som hänger över hans axlar som tynger honom. Och när det börjar gå emot så blir det ju liksom den där uppförsbacken som är jobbig. Och det kan säkert vara en utdragen akklimatiseringsperiod för honom. Och nu när han inte har självförtroende riktigt heller i det han gör. När det handlar framförallt inte i de här avgörande momenten.
Mm. Man ser
alltså avslut har ju varit lite sisådär, om man säger så i höst.
Ja, det får man verkligen säga. Men mycket annat har ju sett väldigt spännande ut. Framförallt när han får lite ytor att springa på. Han
är ju, ibland så, men
han är snabb.
Ibland kan jag tycka att han är lite omständlig i det också. Mm.
När blir det storytime?
Ja, för fan, han har ju dragit förbi det.
Vi drog förbi det.
Men det är ju det bästa i den här podden.
vi sparar det tills nu.
Vi tar det nu.
Nej, men jag tänkte vi skulle röra oss vidare till Everton West Ham.
Nej, det får vänta.
Men det får vänta. Nu måste vi höra
Bridge mixade zon.
Exakt.
Vi börjar med att säga att ni har aldrig blivit så exalterade när jag har skrivit någonting någonsin
i WhatsApp-gruppen.
SMS.
Då ska man i och för sig veta att WhatsApp-gruppen har ju bara funnits ett par veckor, men ja. Men det stämmer.
Det var härligt att se engagemanget när jag berättade vilka jag hade pratat med. Det var ju givetvis då, om man liksom ska välja ut någon i Newcastle när Emil Kraft inte är så aktuell, då faller det ju givetvis på bröderna Longstaff. Och det här var mycket tack vare dig, Syk, att du har tjatat så en intervju.
Men jag vill höra allt här. Hur gick det till? Alltså, det är ju inte så att alla stannar i mixade zonen så.
Nej.
Många joggar ju förbi så att säga.
Framförallt efter en förlust.
Ja, gud ja. Det gör de generellt. Nu är det väl lite så att jag får ju knappt liksom, egentligen får man liksom knappt vara där i mixade zonen. Det är så pass strikt.
Men för att det bara är brittiska tidningar som ska vara där, eller?
Ja, det är bara vissa utvalda. Jag vet inte ens hur selekteringen fungerar. Men de brukar släppa in mig i alla fall. Jag vet inte, jag ler lite och så ser lite glad ut. Så går jag bara in. Och så ställer jag mig i slutet. Och så kommer Sean först. Jag bara frågade. Sa snabbt att jag var svensk och ville prata, och då såg han väldigt positiv ut och stannade. Och så sa jag att jag jobbade för Aftonbladet, och då tittar han på mig och säger: "Ah, den rosa tidningen."
Otroligt.
Ja, jag sa det också, att jag var nästan lite så här blown away av att han ens hade en aning om vad Aftonbladet var. Det var oerhört imponerande. Så att det samtalet flöt på. Vi pratade. Jag frågade dels hur mycket han minns från sin uppväxt i Stockholm då, eller året i Stockholm. Han minns ju ändå ganska mycket. De bodde i Huddinge, då gick du igång, Syk.
Ja, men han gick på förskola i Huddinge, då ser jag ju en ljusning, en framtid även för mina barn. Vi greppar efter halmstrån här.
Ja, men precis. Nej, men han mindes ändå matcher i Globen, att han hade varit där rätt mycket. Och då blev jag så här, vet, jag kan ju ingenting om hockey överhuvudtaget. Så blev jag, gud, tänkte jag, spelar Djurgården, spelar de sina matcher i Globen? Jag trodde de spelade på Hovet. Men ja, det fick jag kolla upp sen. Men det stämde
tiden,
ju.
På den tiden spelade de Globen.
Ja, jag blev varse om det. Men sen så berättade han, vi pratade rätt mycket om hockey, om att det är ju fortfarande en väldigt stor del av båda brödernas liv där, eftersom att David då, pappan, coachar ett lag som spelar i den engelska andra ligan i Newcastle. Nu kommer jag inte ihåg vad laget heter, men det är det lokala laget i alla fall. Så de hänger där rätt mycket, och Sean, han stängde inte dörren för en hockeykarriär efter fotbollskarriären.
Han kan ju en Peter Käck alltså.
Ja, men han var sugen, det sa han, just på grund av Käck. Alltså, han blev så imponerad av att han gjorde det. Och då frågade jag vilken position det i så fall skulle bli, och då svarade han lite överraskande målvakt. Det fattar jag inte riktigt.
Det är väl den enda position man kan gå in i. Jag menar, om man inte har tränat skridskoåkning varje vecka, så är det då svårt att gå in som högerytter, även om man är om man springer mycket på fotbollsplan.
Ja, men jag tänkte inte ens på det sambandet, men så var det kanske. Nej, men så pratar vi lite om, han verkar ju ha haft både han och Maddie, alltså de har ju haft alltså en väldigt, väldigt bra uppväxt på så vis att de har ju, till skillnad från många andra fotbollsspelare, faktiskt haft föräldrar som har stöttat dem extremt mycket. Och det har ju hjälpt också att David har haft den professionella idrottskarriären som han har haft. Mamman där, Michelle, är ju också så väldigt stort stöd och är på alla matcher och har sett allt och... Nej, oerhört sympatisk människa. Och Maddie, han var ju lite mer lite blygare sådär, men han var också väldigt väldigt trevlig och väldigt väluppfostrad och nej, så det var ett oerhört trevligt samtal.
Rar ett adjektiv som skulle kunna användas på Maddie Longstaff.
Ja, men verkligen. Oerhört rar. Och som sagt, det är så himla uppfriskande. För det är inte alltid, eller alltid, det är väldigt sällan som spelare, alltså Premier League-spelare, är så genuint trevliga. Det är ganska ofta att de typ inte ens tittar på en. Alltså när man frågar om de kan stanna några minuter. Så att jag gick därifrån med väldigt skön känsla.
Semester har de nått i Sverige nu för tiden då?
De har inte varit där sen okay. De var där det året. Men Sean avslöjade att de håller på att planera för att åka tillbaka. Och då ska de se till att kolla hockey också.
Ja, vi får hålla utkik på Hovet då, för det lär ju bli en Djurgårdsmatch som,
det lär det vara.
Som de går på. Fantastiskt, det gör mig så oerhört glad det här.
Det publiceras nog ikväll tror jag,
ja.
Så det. Den finns säkert ute när den här podden bra kommer det. Ut.
Härligt, tips till alla då. Tillbaks till helgen. Och Everton som ju vi trodde mycket på inför den här säsongen. Marco Silva, geniet, skulle ju ta Everton till nästa steg. Har istället hamnat i rejält blåsväder och var ju en slags måste-match här. Hemma mot West Ham, ett annat av de där lagen strax utanför toppklubbarna. Och till slut då lossnade för Everton 2-0 efter mål utav Bernard. Är lite underskattade Bernard ändå, kan jag tycka.
Jag tycker han är finurlig.
Ja.
Och han
väger lite lätt ibland.
Ja,
liksom.
Det här gör han ju. Och det är inte kanske alla matcher han passar i. Men han är ju fin att ha på bänken och slänga in när en match har öppnat sig. Det var ju ett Bernard-mål det här nästan. Mm. Han gör det ju svårare än vad det borde ha varit egentligen. Han springer in i en fin yta, har skottläge, men han... liksom snurrar runt ett par gånger med försvararen innan han petar in den. Och avslutet var ju inte så enkelt att göra om man säger nej, så. Det var ju kändes som att det var en tå i ur väldigt snäv vinkel. Mm. Det andra målet där var ju väldigt imponerande av Sigurdsson när han stoppar upp en...
Om det var ett Bernard-mål så var ju det ett Sigurdsson-mål.
Ja, det var det verkligen. Vilket avslut. Men det blir ju också intressant det här med, jag tror att med den här extremjämna tabellen så tenderar vi ju kanske, inte bara vi utan alla, att kanske göra lite onödiga haveriutredningar ibland. Jag menar, titta på Everton kontra West Ham som har fått mycket beröm West Ham för starten här i Premier League. Det är bara 2 poäng som skiljer dem nu.
Everton ligger på samma poäng som Manchester United.
Ja, precis. Och det kanske inte är någon bra måttstock att använda just nej, den här hösten. Men om man tar West Ham då som vi har berömt och som har fått beröm från flera håll och så vidare. Det är liksom bara 2 poäng. Och Everton är alltså bara 2 poäng från att kliva upp på en 7:e plats i tabellen.
Everton Trophy?
Ja, precis.
De är 2 poäng bakom.
Så att det är ju, jag tror att det är vanskligt att dra för långa slutsatser, liksom långdragna slutsatser här. För att det är så extremt jämnt. Så här så jämnt har det ju, mig veteligen, aldrig varit i Premier League. Inte i mannaminne i alla fall.
Nej. Det finns egentligen bara ett hopp och det är mellan 2:an och 1:an.
Ja, precis, exakt. Det är ju där, exakt. Det är Liverpool och vi räknar väl ändå med att City ska haka på där i alla fall.
Ja, men om man tittar nu
är det bara ett hopp. Det stämmer.
Mm. Ja, imponerande av Marco Silva igen då, geniet som får ordning på grejen.
Det är så roligt att varje gång Everton vinner en match är han ett geni förklarad i den här podden.
Från ett geni till ett annat då. Pep Guardiola Han var inte i liksom något blåsväder, men det fanns en viss press i alla fall på Manchester City efter ett par svaga insatser, och framförallt att man har släppt ganska många poäng upp till Liverpool. Tuff bortamatch. Crystal Palace är väl laget kanske som har överraskat mest av alla så här långt. Visst, det är några som har överraskat negativt, men Leicester har vi pratat om, men Crystal Palace var det ju ingen som trodde någonting om inför matchen. Roy Hodgson liksom gammal och trött. Och inte så där jättemycket till. Jag menar att Jordan Ayew ska komma in och leverera på det sätt som han gör. Det var ingenting som jag hade sett framför mig i alla fall.
Nej, hade de vunnit den här matchen mot City så hade de legat före dem i tabellen. Vilket hade varit helt sjukt.
Det hade varit fan helt sanslöst. Nu gjorde de ju inte det. Nu blev det ju ändå Manchester City som klättrade tillbaks in i vinnarsätet efter mål av Gabriel Jesus och David Silva. Men ja, bara 2-0, jag vet inte vad man ska säga.
Ja, det var ju en hel del Crystal Palace-chanser också i den här matchen. Till och med Benteke hade ju någon riktigt vass nick där som tarvade en.
Som såklart inte blev mål.
Nej, det blev inte
Benteke.
Så är det ju. Men det var intressant här också att Guardiola var ju verkligen Guardiola i den här matchen. Han spelade alltså Fernandinho och Rodri på mittback. Och då är det tillbaka lite till det här Barcelona-grejen han körde när han nästan hade 8 centrala mittfältare på planen i sin uppställning. Och han får ju såklart en väldigt fin kvalitet när det handlar om uppspel genom att stoppa ner Fernandinho och Rodri där.
Det är klart. Ja, och att de släpper till chanser, så kommer det ju faktiskt se ut nu, tror jag, när de har så stora skadebortfall i backlinjen. De kommer släppa till chanser. Och det är även om det kommer också bli en del farliga chanser när man inte har sina bästa mittbackar och sin bästa backlinje där. Men då kan man ju alltid göra fler mål än motståndarna. Nu höll de ju nollan dessutom då med mittfältare som mittbackar. Vi måste vidare och svara på lite frågor innan vi knyter ihop den här säcken. Vi har fått massor i vanlig ordning. Jimmy, oj, det här var ett svårt efternamn. Serti, kanske. Om West Ham skulle besluta sig att bryta ut Pellegrini, inte för att jag tror det, men snacket går ju. Vem skulle ni se som en värdig och passande tränare? Personligen har jag alltid varit lite imponerad av Eddie Howe. Ja, det är ju klart ett sånt där namn som alltid nämns. När en klubb då eventuellt ryktas kika efter ny tränare. Jag tror det har varit ett stort misstag av West Ham att släppa Pellegrini, för att jag tror inte de kan hitta en så bra tränare.
Nej, han är ju väldigt uppskattad där också, så jag tror inte att det kommer ske. Det tror jag inte. Men om det nu skulle ske av någon anledning, att han går själv eller får något annat jobb eller resultaten skulle vika, så tror jag Eddie Howe skulle vara som klippte skuren för ett sånt jobb. Kan de locka honom så hade det varit väldigt bra rekrytering. Han går ju också i linje med West Hams historia av liksom hur de vill spela sin fotboll och så vidare. Så att det hade varit intressant.
Kverulerar undrar, den här skickar till dig då, Frida, eftersom det är du som smiter in i mixad zon. Hade ni som journalister accepterat lögnen "I did not see the situation" som managers alltid drar när egna laget orsakar straffar eller röda kort, men ibland klarat sig? Vad svarar man på det, Frida? Man kan inte säga så där jättemycket.
Nej, men det handlar väl inte om att jag ska svara på någonting. Jag ställer ju bara frågor.
Ja, men precis.
Alltså,
men
även om jag är 100% övertygad om att personen i fråga har sett situationen, så kan ju inte jag säga åt honom
du
att
kan säga,
jo, för fan, säg det nu. Alltså, det är inte så det funkar.
Nej.
Det var ju faktiskt en klassisk, eller en intervju, det var inte i Premier League, men det var väl i Allsvenskan, som uppmärksammades en hel del. Det var väl efter Falkenbergs möte med AIK. Nu skrattar ni, ja. Det var ju, där gjorde ju Patrik Westberg vad han kunde. Ni kan kanske återge intervjun.
Ja, men det var ju där Hampus kom ut och tokkapade
AIK. Det är ju allsvenskans eget Bagdad Bob-ögonblick. Alltså.
Ja, det är det. Det är det verkligen. Och försvararen där, han tyckte att han gick på boll. Och så får han se bilderna och tycker ändå att han går på boll.
Det är hårt. Det är ett hårt rött kort. Och bara,
Okej, okay, han kommer liksom som skjuter nu en kanon med liksom dobbarna mot, och det var inte efter marken heller. Han sätter ju dobbarna en bit upp på benen. Solklaraste röda kortet i år liksom.
Jag tycker att Vesper gör det väldigt bra, för att hans sista fråga blir, okej, okay. Och du kan se situationen där på skärmen framför dig.
Ja, just det. Just det.
Man måste försäkra sig om.
Just det.
Ja. Det är som Bosse Hanssons gamla fina, ser mest ihop som hopslag.
Ja, just det. Ja, just det.
Kan du kolla på YouTube. Ja, han är visserligen inte tränare, utan bara matchreferat. Men det är en klassiker.
Ja, nej, det här var en ny klassiker, det skulle jag säga. Den var ganska rolig faktiskt.
Mikael Lindqvist undrar, hur länge kan Roy hålla den fina tabellplaceringen? Hur högt behöver Crystal Palace sluta för att man ska bygga en staty av Roy utanför Selhurst Park?
Ja.
Alltså, de borde ju ha tröjor. Var det inte Hammarby som tryckte upp tröjor när de ledde serien efter två omgångar och sådär? Så, alltså, ironiskt.
Nej, det är ju kung Roy alltså. Fan, hur gammal konstaterar jag att han var? 72?
72, 73 någonting.
Ja, det är helt otroligt alltså. Fatta den pressen det innebär att vara liksom i en så upppassad roll i Premier League. Mm. 72 bast.
Han har varit med för.
Han har varit med för, men ändå.
He knows the ropes, som man säger.
Ja,
så.
Jo, det ska gudarna veta.
Alltså, vilken mentor han måste vara för vem som helst. Ja, fan, Kalle, du, ska du slå en signal eller? Och åka över och få gå i Roys skola.
Ja, det hade varit fint. Han har ju varit... Det märkte man ju när man, alltså om man tar den gamla skolans tränare här i Sverige, så är ju han gud hos dem.
Ja.
Han var ju liksom, när tränare i Sverige utbildades på 80-talet, då var det ju liksom han som, de fick åka och titta på en träning när Roy höll i den. Liksom. Så han har ju verkligen, det är ingen nyhet att han har format svensk fotboll, men just det där att då ingick det liksom i tränarutbildningarna att även åka och titta på en träning liksom, på när han höll i dem.
Mm. Han är Tom Prahl-generationens Marcelo Bielsa.
Ja, lite så. Det skulle jag säga. Det är väldigt bra. På tal om det, Trelleborg sparkar tränaren, Frida.
Mm, helt rätt.
Helt rätt. Okej, okay, bra. Kan vi lämna det. Två omgångar kvar av Superettan. Helt rätt. Ja, men det är bra.
Man har ju 4 poäng ner till strecket, va?
Ja, men nu det, jag sa det, alltså den dagen jag fick reda på det, att han ens var på tal, så sa jag, det här kommer gå åt helvete. Och det gjorde
han. Okej.
Okay. Ja, vi lämnar dig åt de känslorna till Trelleborg då. Andreas Kvarnström undrar, vad är oddsen att Emery och Pochettino får gå innan jul? Tror ni att det är någon som gör det?
Nej, jag tror inte någon av dem går innan jul. Men är det någon som gör det, så är det Pochettino, tror jag. Ömsesidigt beslut i så fall.
Ja. David Axelsson undrar, lever Frida efter utmärkt gate?
Ja, men det är ganska bra att det kom på talen då.
Ja, det är förstås.
Nej, men jag är ju fullt medveten om att, alltså, direkt efter en match, om man publicerar någonting, alltså med två olika lag, alltså det är mycket känslor. Mm. Det är mycket liksom, ja. Dessutom var krönikan inlåst, så att jag antar att det var inte så där jättemånga som kanske kunde läsa den. Men jag tror att de som väl läste den, jag tror att de ändå greppade vad jag menade med att United gjorde en väldigt bra match. För det tyckte jag att de gjorde. Sen använde jag mig av ordet utmärkt, men det var så jag kände efter de första halvleken. Så är det bara.
Ja.
Jag tyckte de visade någonting som de inte har visat på så länge, och med den startelvan. Jag tror problemet, hela det här problemet, grundar sig i att i mitt huvud så är Manchester United absolut ingen toppklubb. Alltså överhuvudtaget. I mitt huvud så jag jämför dem liksom med, de är på liksom max samma nivå som Everton. Alltså för mig. Och att de gör en sån här insats då mot ett av världens mest formstarka lag, tycker jag är fantastiskt bra gjort av dem. Men jag tror att det är nog många som fortfarande ser Manchester United som en extremt bra klubb. Alltså en extremt stor klubb, och de ska vara bättre än så. Ja, de kanske ska. De kanske ska vara bättre än så här. Men det, jag tycker inte att det är inte realistiskt att ha de förväntningarna. Nej. Så det var lite jobbigt faktiskt. Det var det, det kan jag känna.
Men det är det som är liksom grejen, att hela den här alltså enorma liksom publiken som följer hela cirkusen har ju väldigt svårt att ställa om sig från att man har bevittnat en stor klubb i år efter år efter år som vinner. Det finns ju ett exempel i Italien med Milan. Mm. Då blir ju liksom referensramen blir ju det gamla Milan med Maldini och dem. Men man liksom har svårt att ställa om sig till att de är inte på den nivån längre. För jag håller med om att om man tittar bara på laget och ställer ut i den här matchen, så gör de ju en väldigt bra match utifrån de förutsättningarna. De gör ju inte en bra match utifrån att Manchester United ska vara en klubb som ska slåss om en titel. Men där är de ju inte längre. Och det är, men jag förstår vad du menar, och jag konstaterar att det är väldigt svårt att få folk att ställa om, liksom byta glasögon så att säga. Man tittar fortfarande på Manchester, och det gör ju vi i den här podden också. Det är ju därför jag har varit så kritisk mot laget de senaste 1,5-2 åren, även under Mourinho senaste tid eller sista tid i klubben, för att man har den där referensramen att man tittar på vad de borde vara någonstans, inte vad de är just nu. Sen tycker jag också det är en skillnad nu jämfört med för bara ett år sedan, för man tittar på den skadesituationen de har nu med de spelarna de har borta. Om man tittar på liksom bara elvan de ställer ut, så är det är ju under halvan elva. Och att då få ett kryss mot Liverpool som har radat upp segrar, då borde det ju vara en väldigt, väldigt bra poäng för dem. Sen hade det ju säkert kunnat spelats eller gjorts annorlunda för att bärga 3 poäng, men jag tycker nog att du har fog för att säga att de var utifrån sina förutsättningar väldigt bra.
Ja, nu känns det bättre.
Ja, vad skönt. Då får det runda av veckans Sportbladets Premier League-podd. Tack Frida för att du offrar dig både på sociala medier och i mixad zon.
Tack. Vi ser fram emot mer mixad zon exklusivt.
Ja, verkligen. Ja. Jag gillar också att du inte riktigt har koll på om du får vara där eller inte, utan att du bara knallar in.
Men den förmågan räknar jag med att du...
Det är journalistisk instinkt.
Ja, absolut. Det gäller ju att ha vassa armbågar i mixad zon. Så. Där kan man inte vara blyg. Det är ju som att gå in i straffområdet på en hörna. Liksom. Man måste brotta sig fram. Men det jag tänkte var... Skulle vi inte kunna göra så att vi ger lyssnarna ett önskemål på vilken spelare som de vill höra något exklusivt från i mixad zon? Och då kan ni inte säga liksom Aubameyang eller någon sån där superstjärna, för de stannar inte i mixade zonen, utan det måste vara någon underground-spelare. Det är bara de som man får fast i mixad zon.
Vad har du planerat i helgen?
Vilken match ska du se?
I helgen då ska jag faktiskt vara ledig första gången.
Oj, jaha.
Någonsin, säga.
Kaos och katastrof.
För första gången på...
Nu när vi utlovade mixade zon-material här, då ska du vara ledig.
Ja, men det är skönt för dig.
Men du, vi får återkomma i frågan då. För det är ju lite kul om du går på en speciell match, att man får pinpointa en spelare som du ska fånga in.
Ja. Absolut.
Vilken bra idé.
Fan. Kalle levererar.
Fan, borde vara redaktör för den här podden.
Du är hemskt välkommen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni var med. Vi hörs med veckan igen.